When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Annika Rembe, Sveriges generalkonsul i New York. På Park Avenue i det svenska residenset slog vi oss ner i varsin svensk tennsoffa och pratade om vad generalkonsulatet egentligen gör och hur bilden av Sverige ser ut.
Det är lite svårt för när vi ofta talar om Sverigebilden, därför att den har kommit att bli ett perspektiv om att den måste vara så positiv. Nej, den måste vara sann och relevant. Därför att det är då som man bygger också förtroende.
Här kommer Annika Rembe.
Jag heter Annika Rembe. Jag bor just nu på Park Avenue i det svenska residenset där generalkonsuln i New York bor. Jag är då generalkonsul för Sverige i New York. Och en svensk tradition jag inte kan leva utan. Jag kan säga att det jag saknar ganska mycket, det är sånt här som att få bada bastu och hoppa i havet, vilken årstid det än är. Och det är ju en tämligen svensk tradition.
Det tycker jag var ett bra svar, för det är ju ganska svårt att bada bastu och hoppa i plurret på Manhattan. Ja. Inte jättelätt. En följdfråga på det blir ju såklart, vad är en svensk tradition som du känner att vi kan stryka ur kalendern eller som du inte är så förtjust i?
Nej, men jag tror nog egentligen att de flesta traditioner har sitt värde. De har sitt värde för familjen, för vänner. Man samlas kring någonting. Så därför är jag nog inte beredd att säga att det finns traditioner som man kan stryka. Men de är ju olika viktiga för olika personer och olika grupper.
Och berätta lite kort om vem du är och vad du gör här för de som inte känner till dig sedan tidigare.
Jag är då generalkonsul för Sverige i New York. Och det innebär att jag representerar Sverige i nordöstra USA, de 9 delstater som sträcker sig från Pennsylvania i söder upp till den kanadensiska gränsen. Och det är ju ett område där i vart fall 4 av de här delstaterna, kanske 5, är väldigt, väldigt centrala ur ett ekonomiskt, ett handelsperspektiv, ur ett utbytesperspektiv när det gäller forskning, utbildning och liknande för Sverige. Så det här är delstater där det är viktigt att vi hela tiden kan bygga relationer ur olika perspektiv. Och som generalkonsul och chef då för generalkonsulatet, så är ju mitt och vårt jobb, det är ju egentligen att möjliggöra, underlätta, skapa förutsättningar för andra aktörer att vara framgångsrika i sina affärer, i sin forskning, som kulturutövare eller som politiker. Så det har egentligen ingen betydelse vilken del i samhället det är, utan vårt jobb är egentligen att vara möjliggörare.
Och vi ska komma tillbaka till generalkonsulatet givetvis. Men först så tänkte jag fråga vad din egen relation till New York är.
Jag kom hit som 20-åring tror jag första gången. Jag hade bott i Frankrike och jag hade ägnat mig åt den frankofona världen, och så kände jag att nu var det dags att lära känna det här landet mycket mer. Ett land som redan då påverkade Sverige, inte minst ja, både kulturellt och politiskt. Så jag åkte buss runt, jag åkte Greyhound-buss runt i 3 månader i USA. Och det var en fenomenal upplevelse förstås. Och under den resan så kom jag till New York första gången. Då var ju staden en stad där man inte kunde... man fick vara försiktig var man gick. Det gällde att ha helst någon med sig. Och jag bodde hos kompisar, amerikanska studenter som jag hade träffat i Sverige. Så att det, men det var... Det var ju en... Tror jag för alla som kommer till New York så blir man ju tagen av staden. Sen har jag kommit tillbaka både privat och i jobbet under väldigt många år. Och alltid tyckt att det var stimulerande och spännande. Man kan bli trött, men man kan också bli väldigt, väldigt, få väldigt mycket energi här.
Du har en bakgrund som jurist och bokförläggare också. Och hur har det lagt grunden för vad du gör idag?
Ja, det kan man ju ibland undra. Hur börjar man som jurist och hur landar man här? Jag tror jag läste juridik därför att jag kände att jag ville ha en ja, dels för att jag var lite fascinerad av det och inte minst upphovsrättsfrågor som jag hade blivit intresserad av. Men jag läste juridik för jag trodde jag skulle bli journalist, och så tyckte jag att jag behövde en ordentlig grund att stå på. Och då råkade det egentligen bli juridik. Det hade kunnat bli statsvetenskap, inte ekonomi. För då på den tiden var jag inte särskilt intresserad av det. Det är jag mycket mer nu. Sen kom jag att via juridiken istället börja ge ut böcker om juridik, juridisk facklitteratur. Istället för att gå in i journalistiken så gick jag in i förlagsbranschen. Med tiden så kom jag sen att skriva vardagsjuridiska handböcker själv, skriva uppslagsord. Ja, jag höll på och verkligen beskrev juridiken och försökte förenkla juridiken på många, många olika sätt, och gjorde radioprogram. Och sen hjälpte jag Finanstidningen att starta en juridisk bevakning och så. Så jag hamnade ju delvis in i journalistiken. Och när jag hade hållit på med det där i ganska många år så kände jag att det var dags för ett byte. Då hade jag jobbat som jurist först som ung, och sen så hade jag jobbat i förlagsbranschen och med media ganska länge, och så kände jag att jag behövde ett byte. Och då blev jag faktiskt erbjuden att bli kommunikationschef på en relativt nybildad myndighet som då hette Invest in Sweden Agency. Och uppdraget handlade om att göra Sverige attraktivt för utländska investerare. Det vill säga att attrahera företag att antingen sätta upp verksamhet i Sverige eller gå in i samarbeten med svenska bolag eller liknande. Och då fick jag ju lära mig en helt ny bransch. Och också ett helt nytt jobb. Hur talar man om ett land? Inte om juridiken, utan hur talar man om ett land och våra förutsättningar och våra utmaningar och de möjligheter som utländska bolag hade i Sverige. Det var jätteroligt. Enormt spännande, väldigt stimulerande. Och jag fick då möjlighet att göra det som jag ju faktiskt hade haft med mig i bakgrunden sedan jag växte upp. Jag ville jobba mycket, mycket mer ur ett internationellt perspektiv. Så det öppnade sig det. Och när jag hade gjort det så under ganska många år så blev jag tillfrågad om jag ville bli generalkommissarie för eller chef för Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai. Och det var ett projekt som pågick i 3 år där det gällde att skaffa finansiering från offentlig privat sida och sen bygga en paviljong och fylla paviljongen med en utställning och med verksamhet och sen avveckla allt det där. Och det var ju naturligtvis också ett jättespännande och roligt uppdrag. Då bodde jag i Shanghai och hade ett fantastiskt samarbete med svenska kreatörer och ett ganska stort team av svenska och kinesiska medarbetare. Jättespännande och roligt. Ett tufft och svårt interkulturellt möte kan man säga, men lärorikt. Och sen hamnade jag på Svenska institutet som generaldirektör. Svenska institutet är en myndighet under utrikesdepartementet som har till uppdrag, gör många olika saker, men alla dessa olika saker handlar om egentligen hur bygger vi relationer, vi i Sverige, relationer med vår omvärld. Hur bygger vi, hur bidrar vi till förtroendefulla relationer och global hållbar utveckling genom de här relationerna. Det var 8 fantastiska år också. Som du hör så har jag ju haft väldigt mycket roliga saker egentligen. Jag har alltid tyckt att det jag håller på med är väldigt spännande, väldigt stimulerande. Man kan ha svackor i det man gör, men i grunden har jag fått vara med och göra jätteroliga saker. Så därifrån så öppnade sig den här möjligheten. Så jag kan säga, du frågade hur använder du, var kommer juridiken in i det där? Jag tror att det är ju basen för någon typ av strukturellt logiskt tänkande i mitt fall. Och idag använder jag kanske inte juridiken så ofta, men den gav mig ju en förståelse för samhället. Den gav också, min juristutbildning gav också en erfarenhet eller en förståelse för hur svenska myndigheter och det svenska politiska systemet fungerar. Och det är väldigt värdefullt när man arbetar i myndighetsvärlden och också när man ska representera Sverige.
Det låter ju som att det ena verkligen har lett till det andra i en på något sätt ganska organisk process. Och väldigt spännande. Och innan jag träffade dig så har jag nog inte tänkt att man kan jobba med Sverigebilden. Jag tycker det låter så himla roligt. Vad gör generalkonsulatet? För nu tänkte jag att vi skulle komma tillbaka till det. Jag tror inte alla vet vad ni pysslar med. Och varför det är viktigt också.
Nej, och egentligen så är det ju så här att all utveckling, både i Sverige och i det globala perspektivet, handlar ju om relationer. Det handlar ju i stor utsträckning om hur vi fungerar med våra samarbetspartners, med andra aktörer runt om i världen. Och finns det ett förtroende för Sverige? En kännedom, en nyfikenhet, förtroende för Sverige utomlands, så blir det ju mycket enklare för svenska företag att hitta sina affärspartners och göra affärer. Man behöver inte ägna de första halvtimmen åt att berätta varifrån man kommer, utan det finns en förförståelse för det. Och detsamma gäller naturligtvis för politiker. Därför är det viktigt hur Sverige uppfattas. Och därför är det viktigt att vi då som land, och det gör alla länder idag, ändå funderar kring hur vi uppfattas av andra länder och funderar på hur vi kan i så fall bidra till att man har en relevant bild av Sverige. Jag är alltid lite svårt för när vi ofta talar om Sverigebilden, därför att den har kommit att bli ett perspektiv om att den måste vara så positiv. Nej, den måste vara sann och relevant. Därför att det är då som man bygger också förtroende mellan svenska aktörer och de aktörer som man vill nå utomlands. Nu råkar det vara så att Sverige faktiskt har ett väldigt, väldigt positivt anseende, eller åtnjuter ett positivt anseende. Bilden av Sverige är generellt sett väldigt, väldigt god. Och det där är ju lite spännande med tanke på att vi motsvarar, vår befolkning, Sveriges befolkning motsvarar ungefär 0,13% av världens befolkning. Samtidigt så rankar vi i alla sådana här mätningar av vad folk tycker om Sverige någonstans mellan 1 och 10. Så det här ganska vår relativa litenhet syns inte då i den här typen av mätningar, vilket är ju rätt intressant eftersom folk oftast runt om i världen inte vet så mycket om andra länder. Och det gäller här i USA och det gäller förstås i Asien eller i Afrika eller i många andra länder. Ju längre bort du kommer, desto mindre känner man till om Sverige, och det är ganska naturligt. Ju yngre personer du talar med, desto mindre känner de till. Det är också ganska naturligt. Men det här förstärks idag när det är som konkurrens om utrymmet i sociala medier. Eller i, jag menar, det informationsflödet är ju enormt. Så det är svårare att nå ut och nå igenom den typen av brus idag. Men det är det vi behöver. Då gäller det att hitta vägar för att ändå öka eller förstärka nyfikenheten och kännedomen och kunskapen och förståelsen och på sikt också förtroendet för Sverige.
Och du sa mellan 1 och 10, så det är väldigt positivt då, drar jag slutsatsen. Vad är det som, varför då? Eller vad är det som vi har gjort rätt? För den här bilden av Sverige, den är säkert uppbyggd över år och år av tid. Men varför åtnjuter vi det här positiva ryktet?
Ja, men du har ju alldeles rätt i att det är verkligen under lång tid. År efter år. Och bilder av länder ändras väldigt långsamt. Så när det händer någonting särskilt, någon särskild händelse, så är det inte det att nu tycker man, har man lägre förtroende för Sverige eller så. Men det kan vi komma tillbaka till sen. Men, nej, alltså, vad har vi gjort rätt? Jag tror att Sverige idag uppfattas, eller jag vet, eftersom det finns mängder av studier. Vi uppfattas som ett land som har ett bra samhälle för sina medborgare. Ett land som tar, som har god... Alltså man associerar naturligtvis till innovationskraft, till ansvarstagande för miljö och klimat, till, som jag sa, samhällsbyggnationen, och i det ingår egentligen hälso- och sjukvård, föräldraförsäkring, alla möjliga saker, god utbildning. Jag tror att ett bra land... Alltså, när man läser de här studierna, både studier som Svenska institutet gör och de stora internationella rankningarna, så rankas det som ett land som det är bra att leva i. Plus att svenskar betraktas som jag ska säga, de står vid sitt ord, trovärdiga. Och det är lätt att ha att göra med svenskar. Sen finns ju alla de där andra de här tankarna om att vi är lite tråkiga och lite sådär. Men de lever ju kvar, de också, förstås. Och kvar lever också, nästan vilket land du än besöker, så är sammanblandningen mellan Sverige och Schweiz ett faktum. Och som sagt, det tar lång tid att förändra bilder.
Ja, lagom. Men det tycker jag mest att andra svenskar säger om sig själva. Att vi tycker om lagom. Här i USA så då uppfattar jag det nästan som att folk är väldigt positiva och tycker om att jobba med svenskar. Verkligen. Vi har ett väldigt gott rykte liksom på arbetsmarknaden. Men sen också lite det här kanske förenklade bilden av Sverige. Att det är väldigt kallt och att vi har röda stugor och Ikea och Zlatan och sådana saker. En ganska enkel bild av Sverige, men hur kan man få den aktuell? För att jag kan tänka mig också att man vill ha en enkel bild av Sverige, den ska vara lätt att förstå, men hur får man den liksom mer nutida?
Alltså generalkonsulatet då, om vi går tillbaka till den frågan, vi arbetar ju på lite olika sätt. Det ena handlar ju om vanlig kommunikation i sociala kanaler och så. Och all kommunikation måste ju utgå ifrån vad man tror att mottagaren är intresserad av. Så det gäller ju att förstå vad är relevant här i USA. Vad kan vi bidra då med som gör att det breddar bilden av Sverige? Och jag tror till exempel att vi här behöver prata lite mer om Sverige som kunskaps- och innovationsnation. Att vi, därför att det är inte så känt, märkligt nog. Vi tar ju det så givet i Sverige, därför att det är det är ju väldigt stor utsträckning basen för vårt samhälle. I koppling med vårt samhällsbygge som har möjliggjort kunskap och innovation. Det är ju växelverkan på något sätt. Så det gäller ju att hitta vad är viktigt för amerikanerna, vad är viktigt idag i New York, i delstaterna här kring, i New Jersey, Pennsylvania och så vidare, Massachusetts, Connecticut och så vidare. Vad är det som är riktigt viktigt här, och var har Sverige då möjlighet att vara med och samverka, samarbeta, bidra med lösningar om vi tänker företagens produkter, tjänster, systemkunnande och liknande. Eller var är vår kultur riktigt spännande? Jag menar, här är ju en ständig ström av svenska artister, konstnärer, musiker, alla möjliga utövare kommer ju till New York och är väldigt uppskattade. Det är ju sånt som också bidrar till att kunna påverka bilden, eller påverka, förstärka, tänker jag, en redan positiv bild. Därför att de är då relevanta i sina sammanhang. Och så. Då handlar det ju mer för, i de sammanhangen handlar det ju för konsulatet att stödja den här typen av samarbeten som sker och att också kommunicera dem. Så det handlar om att kommunicera Sverige ur ett brett perspektiv, men hela tiden förstå vad det är som kokar här på något sätt, vad som är relevant här.
Mm. Det var jättebra, och det här kanske blir lite kaka på tårta, men vad är berättelsen om Sverige här i USA, i New York? Hur uppfattar amerikanaren Sverige?
Du sa det tidigare och jag känner det här att man är vänligt bemött. Svenskar har hög trovärdighet. Berättelsen om Sverige är ett land som har goda samhällslösningar. Det går att lita på Sverige på något sätt. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att just nu i USA så finns det ju två berättelser om Sverige. Det kommer att öka, tror jag, i och med att det här landet ju går in i en valrörelse. Och de två berättelserna om Sverige är ju väldigt polariserade. Det ena är drömsamhället, där allting är fantastiskt, från fri utbildning och hälso- och sjukvård. Och där en del av de berättelserna som sker som används idag naturligtvis är delvis också överdrivna drömmar på något sätt. Och den andra berättelsen om Sverige handlar om ett land i förfall, en våldsspiral, ett samhälle som används, en bild som används i avskräckande syfte. Den är ju inte heller sann. Och för oss och för ambassaden och för andra så handlar det ju egentligen om hur kan vi då bidra till att, jag tror inte man kan korrigera, men man kan bidra till att hela tiden stå för fakta, stå för en balanserad bild och ge en möjlighet för journalister och andra att ändå ta del av att det finns andra versioner, om du så vill.
Är ni rädda för att så här falska nyheter ska påverka bilden av Sverige på ett negativt sätt?
Ja, vi lever ju just nu i en tid naturligtvis där nyhetsproduktionen, om man kan säga så, har förändrats. Och där ju många länder arbetar idag för att verkligen identifiera falska nyheter, uppmuntra, stimulera både unga och äldre att tänka när det gäller nyhetskonsumtion, varifrån kommer den här nyheten och så. Och det finns ju både i Sverige och här i USA, den typen av rörelser. Det som är obehagligt när det gäller falska nyheter, tycker jag, det är ju att de ofta grundar sig på en fullständigt sann och riktig händelse. Men de tweakas genom publicering efter publicering så att det i slutändan har hunnit bli completely distorted. Och då har väldigt lite att göra med den ursprungliga nyheten. Och det är ju en subtil förändring, för den går ofta genom kanske 5-10 olika omskrivningar i olika medier där man plockar upp. Och det är en väldigt obehaglig utveckling, och den är också svår naturligtvis för läsaren eller mediekonsumenten att upptäcka. Och hur det kommer att påverka de för Sverige viktiga målgrupperna, det återstår att se. Men det är klart att det är väldigt sorgligt att åka med en taxichaufför som hör att jag kommer från Sverige, som lever med bilden av att i Sverige kan man inte gå ut på gatorna. Det är förfärande. Och då tänker jag, då är det mötet med mig som säger, ja, men jag lever ju där varje dag. Det går ju jättebra. Och varje sådan konversation är ju viktig att ta. Varje konversation som också innebär att vi talar om de utmaningar vi har är viktig att ha. För jag menar, det är klart att Sverige har utmaningar. Vi är ju inte ett land som är på något sätt och vis perfekt. Och vi måste ju öppet och ärligt kunna tala om de utmaningar vi har, och också föra en dialog till exempel med New York City och med Philadelphia och så, för att lära av andra. Och det är ju först i den ömsesidigheten och i den dialogen som vi också blir riktigt trovärdiga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag tänkte vi skulle byta lite ämne, för att jag vet att du också har varit engagerad i kvinnligt entreprenörskap. Och vad väcker det för tankar hos dig?
Det är egentligen två delar. Det man kan säga så här, jag tycker att det är entreprenörskap är jättespännande i sig. Att våga hitta lösningar, göra nya saker, att göra det lite out of the box, utanför systemet. Att ha tilltro till att man kan testa nytt. Oavsett om det egentligen är som ett företag, eller om det är att starta ett föräldrakooperativt dagis, eller om det handlar ju om att skapa nya lösningar på olika sätt. Sen blir jag väldigt engagerad i det faktum att jag tycker att det är viktigt att kvinnor har samma förutsättningar som män att göra det. Och att det är naturligtvis oroande eller besvärande eller så att kvinnor hittills har haft svårare att få kapital, svårare att få stöd. Det där förändras ju gradvis eftersom det finns ett stort fokus på de här frågorna. Och när man har ett fokus, när man pratar om frågor, så sker ju en förändring. Sen kan vi vara olika nöjda med hastigheten på förändringen. Men det är klart att det ändå går åt rätt håll. Och där tror jag det finns en hel del att lära sig från USA. Och inte minst New York City som ju har ett väldigt tydligt program för att få kvinnor, stödja kvinnors entreprenörskap. Jag läste en siffra, det är nog ett år sedan jag såg den siffran, så jag är inte säker på att den gäller i år också. Men New York City ansågs då vara den stad i världen som underlättade det mest, som skapade bäst förutsättningar för kvinnliga entreprenörer, kvinnors entreprenörskap. Och Stockholm var den femte starkaste staden i världen i den studien. Nu har man kanske inte undersökt alla världens städer, men säkert valt ett centralt, liksom, haft ett perspektiv på de större städerna och där det också sker mycket. Och jag menar, Stockholm är ju idag en jättespännande entreprenörsmiljö. Så varför skulle inte kvinnorna också ha en väldigt starka goda förutsättningar där?
Det blir jag jätteglad av att höra. För en sak som jag tycker att när jag har pratat med folk på podden här, så säger många att New York har varit en katalysator för att våga starta företaget, våga satsa på sin dröm. Att här så är klimatet väldigt öppet och positivt till nya idéer och man är väldigt peppande på det sättet. Blir du glad när du hör det, eller önskar du att vi kunde ha lite mer samma mentalitet i Sverige?
Jo, men jag tror att mycket av den mentaliteten som finns här, att allt är möjligt, peppa varandra, dela med sig, misslyckande är ingen katastrof, utan tvärtom, det hör till bilden. Man kan inte lyckas alla gånger, för då har man inte försökt tillräckligt. Så, nej, men det tycker jag, det är ganska självklart att det är ju någonting vi behöver faktiskt lite mer av i Sverige. Det kommer ju, och tittar man på de nya entreprenörsmiljöerna runt om absolut inte bara i Stockholm utan runt om i hela Sverige, så finns ju mycket mer av det där. Din och mina döttrars generation är helt annorlunda i det perspektivet än när jag växte upp. För då skulle man klara sig själv. Det var liksom inte självklart att man bad om hjälp. Man ställde frågor till någon äldre eller till någon inte ens, och absolut inte till en konkurrent. Idag gör man ju det. Idag delar man ju. Alltså, delningssamhället har ju den goda aspekten att man också delar kunskap och erfarenheter och tankar och idéer på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. Och det är ju superkul. Det gör mig enormt glad. Och ger mig ju väldigt, vad ska jag säga, stark tilltro både individuella, för individers och företags möjlighet att utvecklas, men också mer ur ett samhällsperspektiv, att vi tar tillvara på idéer bättre.
Nej, verkligen. Strukturen liksom, och systemet i Sverige är ju mycket lättare att navigera, och hjälp finns. Och det gäller bara att våga. Här kanske man vågar slänga sig ut, men det är ju inte helt enkelt. Och liksom, allt det praktiska man ska ta sig igenom för att starta eget företag i USA. Och jag tror att det handlar mycket om det här också. Våga och inte veta vad det kommer att resultera i nödvändigtvis. Men att man tar det där första steget, sen får man se var det hamnar. Jag tänkte byta ämne återigen, för jag vet att du också vill prata om hållbarhet. Och jag ska vara helt ärlig och transparent med att säga att det är ett område som jag inte kan så där jättemycket om. Så därför så tänkte jag att du skulle få helt fria tyglar och säga några ord om det i förhållande till Sverige.
Nej, men jag tänker att det hållbarhet och klimatfrågan är två väldigt stora frågor som berör oss alla. Och det skulle ta hela podden om jag gick in och egentligen diskuterade det på djupet. Men jag kan känna att de här frågorna är så centrala för hur vår framtida globala utveckling och klimatet kommer att påverka. Så det gör att man måste både som individ men som en svensk myndighet, och en generalkonsulat är en svensk myndighet, och som land så måste vi agera, näringslivet, alla behöver agera för att bidra till att utveckla till en hållbar och global utveckling. Och då funderar vi ju mycket på vad kan vi göra för att bidra till att svenska lösningar och svenska erfarenheter på det här området kan komma till nytta, kan vara relevanta i till exempel i New York eller i Philadelphia eller andra storstäder eller i delstaterna överhuvudtaget. Till erfarenhetsutbyte, men naturligtvis också att svenska produkter och tjänster och system kan vara attraktiva här. Så det handlar ju om både att vi bidrar aktivt till en dialog och ett tankeperspektiv. Där vi säkert har saker vi kan lära oss ur ett svenskt perspektiv, för det har man alltid. Det är ju inte så att det alltid handlar om att vi ska föra ut det svenska, utan tvärtom, det här handlar ju om en ömsesidighet och samarbete och samskapande. Men det är klart att det faktum att Sverige idag rankas som det land i världen som har kommit längst i att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Och då talar jag om FNs globala hållbarhetsmål som alla FN-nationer enades om 2015. Att de målen ska vi nå till 2030. Att Sverige rankas bäst eller högst i det att vi har kommit längst, det gör ju att vi har erfarenheter och att vi har företag som har lösningar på energieffektivisering och på smarta transportlösningar, och att de svenska företagen inte minst faktiskt har tagit till sig det här och inte gör det bara som något påklistrat marknadsföringsmässigt, utan ser att här är det ren affärsnytta i att också att vara bidragande till det. Men det är ju tufft och svårt för de svenska företagen, för det är inte alltid så att man då kan konkurrera med pris, utan det är någonting annat man erbjuder.
Vår tid börjar rinna ut, men jag måste också fråga dig, för du har ju varit direktör, jag tror, 3 gånger, och du får rätta mig sen om jag har fel, och chef fler gånger än så. Vad gör dig till en bra ledare?
Det är alltid svårt att säga det om sig själv. Men jag tror att några av mina styrkor, eller det som jag använder mig av i mitt dagliga arbete, handlar om att jag är väldigt nyfiken. Att jag försöker se och lyssna till alla så mycket som möjligt. Så får man ibland prioritera och sovra därför att tiden inte räcker. Men alltså jag menar i grunden att ta in så mycket som möjligt och se alla medarbetare. Och det har alltid varit viktigt, för det är också så som man lär sig mycket mer om verksamheten. Och inte bara medarbetare, utan de jag möter naturligtvis ute i det dagliga, i alla mina dagliga möten. Sen tror jag att från den här nyfikenheten då, om man har en bredd och suger i sig massa olika information och kunskaper, så försöker jag alltid, och det är ju det som jag tycker då också är roligt, det är ju att hitta linjerna i det, att hitta ett par stråk, och att det är de här som vi går utifrån. Och då gäller det ju att kunna få med sig, känna att då, nu går vi tillsammans. Och då handlar det ju mer om att förankra och sen mer coacha och än att leda. Det är klart att det är ett ledarskap. Det kallas det coachande ledarskapet. Men och varje situation, varje medarbetare har ju olika behov egentligen. Så är det ju. också tror jag kommit lära mig att det är fantastiskt om man har medarbetare som kan saker och ting mycket bättre än man själv. Att inte vara rädd för det. Utan tvärtom, det är ju det, då blir det ju jättebra. För då kan jag ägna mig åt det där längre perspektivet, helikopterperspektivet, ligga längre fram, titta runt hörnet mycket mer. Och sen komma tillbaka och säga, det är så här, den här riktningen vi ska gå. Och sen lita på att då medarbetare som har detaljkunskaperna, som kan miljön, som kan sina fackområden, som har någonting helt annat, vet hur vi ska göra det. Och så att man hela tiden, att vi hela tiden har en spännande dialog och avstämning kring det. Att våga ta in kompetenser som inte finns i organisationen och säga att jag vet inte vart vi är på väg, men att vi måste titta på det här området är jätteviktigt. Och det har väl att göra med att ju äldre man blir, desto mer vågar man stå för att man inte kan allt. Men ändå kunna känna att här behöver vi lära oss det här, eller det här behöver vi titta. Jag tror också att det är viktigt att kunna vara prestigelös och säga nej, jag trodde så där då, jag hade den uppfattningen, nu har jag lärt mig mer. Jag inser att vi måste ta en annan väg. Jag inser att jag tänkte fel. Att hela tiden våga ompröva sin verksamhet. Inte så att den blir rörig och man fattar nya beslut hela tiden. Men man har den där strategiska perspektivet. Vad är det vi ska uppnå? Vad är det just vi ska göra? Och om vi då vet tillsammans vad just vi ska bidra med, gör vi det då på rätt sätt? Och har man den dialogen tillsammans levande, Då blir det ganska enkelt och det blir mycket tryggare och det blir mycket roligare.
Fick du ett långt svar? Jag kan inte ta det. Jag har ingen sån här trepunktsmänniska.
Det är inga one-liners.
Nej, det är det.
Vi ska snart avsluta för jag ser klockan här sprungit iväg, men du är ju också första kvinnan på den här posten som generalkonsul i New York. Och nu vet jag att Leif är i huset, din föregångare, så att vi får se om du vågar svara på den här frågan. Men kommer konsulatet jobba på ett annorlunda sätt nu, eller kommer vi se någon skillnad när det är en kvinna vid rodret?
Det vet inte jag vad som är kvinnligt och manligt. Men det är klart att varje person präglar ju verksamheten utifrån den egna erfarenheten, utifrån den egna personligheten, utifrån de egna intressena. Varje tid är speciell. Leif kom hit när det här konsulatet skulle återöppnas. Fick lägga väldigt mycket tid och kraft på att etablera det, att återknyta relationer här i staden som jag ju bara kommer och får generöst ta del av. Här finns ett väl fungerande team, här finns rutiner, här finns relationer som är uppbyggda. Så att på det sättet så blir det ju annorlunda, bara därför att tiden är annorlunda. Men sen är jag en annan person. Och det kommer säkert att märkas. Både i hur vi jobbar tillsammans i teamet och hur jag bygger relationer i den här miljön. Jag tror inte att det har någon skillnad. Jag känner Leif väl och har alltid tyckt det var väldigt roligt att jobba med honom. Och känner att jag har fått en fantastisk... Jag känner Olle Westberg också som var här tidigare. Så det är två fantastiska företrädare. Nej, men det kommer säkert vara annorlunda. Men det har nog med att göra mer med vem jag är jämfört med dem.
Ja, det är en liten orättvist ställd fråga. För det precis. Det är din personliga touch. Och det ska bli så kul att se, för du har ju ganska nyligen tillträtt. Så att du har ju 3 år kvar här lite drygt. jag brukar alltid avsluta med att fråga efter bästa tipsen till New York om man åker hit som på besök som turist, vad man inte ska missa. Vad tycker du att man inte får missa?
Om inte vädret är alldeles för dåligt så ska man ta gratisfärjan till Staten Island så att man får se New York från vattnet. Eller åka med de här nya små ferries som går över floden, bägge floderna. För det tycker jag är, jag tycker alltid att det är att få det där sidoperspektivet och från vattnet är så, så kul. Har man mycket tid så kan man ju ta båtturen runt hela, men det, då behövs det liksom mer tid och ett bra väder, riktigt bra väder. Det är nog där, och det har jag faktiskt alltid gjort ända sedan jag var här första gången, tror jag. Jag har försökt att göra någonting sånt sådär. Annars så tycker jag egentligen bara ett par bra dojer och gå. Få tips från någon som bor här till någon stadsdel. Och sen kan man gå nästan i vilken stadsdel som helst. Och det händer grejer. Kanske inte fullt så mycket här uppe på Upper East. Nu när jag har bott här i ett par månader så börjar jag ju hitta vilka kvarter som är mysiga och dynamiska här. Man hamnar ju mer så direkt om man tar sig söderut, eller så att säga downtown, och ner i de olika kvarteren. Strunta i de riktigt stora avenyerna, det skulle jag säga. Hoppa över Fifth Avenue.
Det är ett bra tips faktiskt, för där man hamnar lätt där, men och Broadway i Soho, men det är mycket mysigare om man tar sig in på små gator.
Ja, jag försöker göra det. Så idag tar vi den här kvarteret eller den här stadsdelen. Och det finns ju så mycket, så att det. Sen är det ju så att konstmuseerna här är ju både stora och små. Är ju helt fantastiska. Jag gav min man en bok i julklapp som heter 111 museer i New York som du inte vill missa. Och vi betar och sakta men säkert igenom dem där. Men de är faktiskt väldigt roliga, för det är väldigt många udda små ställen som man kan hitta.
Och det är också ett jättebra tips, för många hamnar ju på MoMA eller Met eller Whitney, men det finns ju så mycket. Ni hör 111, eller? Ja. Det finns fler än dem.
Och sen alla gallerier och sen är ju folklivet. Ibland räcker det bara. Jag menar, är vädret härligt så bara att strosa. Sen är jag blir ju mer och mer, det låter lite som en klyscha, jag älskar Central Park. Men det är ju faktiskt ganska fantastiskt att kunna gå i den parken och hitta nya stigar. Och särskilt om man går längre upp mot Harlem, där det ju inte är några människor. Så att både för ur ett rent motionsperspektiv, men också bara att strosa och se på folklivet, är ju parken fantastisk. Sen har jag lärt mig någonting nytt, och det är klart, är man bara här en kortare tid så kanske inte det gäller, men att ta tåget bara en timme, en och en halv upp för Hudson River, kliva av, traska runt i någon liten småstad och gärna upp på bergen och i skogarna. Liksom. Att det finns nära. Cykla kan man också göra. Nu har vi ju varit här mest när det har varit vinter, men nu ser jag fram emot att börja använda alla citybikes. Så att det, ja, här finns ju allt.
Vad hittar man dig på sociala medier om man är sugen på att se vad du har för dig i New York?
Ja, då kan man titta på mitt Instagramkonto som heter Annika Rembe. Och annars så generalkonsulatet har ju olika kanaler som heter Sweden New York. Facebook och Twitter och Instagram. Så vi försöker vara så aktiva som möjligt. Ska nog bli ännu mer aktiva, hoppas jag.
Då vet man var man ska hitta er någonstans. Och Amerikabrevet kan man ju hitta på Amerikabrevet på Instagram. Tack, och det var ju så himla kul att prata med dig, tycker jag. Tack så hemskt mycket för din tid och allt du har delat med dig av här i podden.
Ja, men tack själv. Jag tycker det är en fantastiskt exempel på entreprenörskap. Att starta den här podden. Här i New York och Det är väl, och det är ju det som är så roligt. Du var inne på det själv lite tidigare. Men det som är så kul är ju att här chansar många, och inte minst svenska kvinnor, har ju hittat fantastiska möjligheter att utveckla olika nya verksamheter. Som när jag talar med dem, jag förstår att de egentligen inte ursprungligen hade tänkt sig att de skulle komma och hålla på med. Det är ju jättespännande. Så stort grattis till podden, och tack för en jätterolig pratstund.
Ja, tack själv. Det har ju gjort min dag genom att säga så. Jag blir väldigt glad. Tack. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd, och Annika Rembe. Du hittar alla avsnitt, inklusive säsong 1 och 2, där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram, och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast@gmail.com. Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hallå? Programmet gjordes av Rundfunkmedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.